Om profeten Mohammeds liv från nyfrälst i Mekka till överbefälhavare i Medina.
Eftersom vi i Europa, västerlandet, på något sätt tänker sig att en religionsgrundare ska vara som Jesus, så framstår ju Mohammed som väldigt krigisk. Och det används ju ofta i kritiken av islam.
Hör om en ny bok om islams grundare. Och vad engagerar den tidigare ärkebiskopen i Svenska kyrkan, Antje Jackelén?
Igår pratade vi om en digital diakon som ungdomar kan chatta med, som också kan lotsa vidare till en mänsklig kontakt. Kanske för somliga känns det mindre skämmigt att prata om sådana saker med en maskin.
Välkommen till Människor och tro med mig, Åsa Furhagen. Och vi ska börja prata om krisen i Mellanöstern och ta oss till det smala sundet Bab el-Mandeb, tårarnas port, som leder från Indiska oceanen in i Röda havet. Den här passagen är en av de viktigaste vägarna för världshandeln, och i slutet av förra året släppte Houthi-rebellerna en video som visar hur de kapar ett handelsskepp. På den här videon ser man hur Houthi-rebellerna tar sig upp på ett skepp i Röda havet. Och de här attackerna beskrivs av den här islamistiska rörelsen som en protest mot kriget i Gaza. Och i veckan kom ett uttalande av rebellernas ledare Abdul Malik al-Houthi att de kommer trappa upp sina aktioner om inte Israels krig i Gaza upphör. Men vilka är Houthi-rebellerna och hur ser deras religiösa profil ut? Det ska vi prata om nu med dig, Mohammed Farshal Hashmi. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är författare och professor i islamisk teologi och idéhistoria. Houthi-rebellerna i Yemen, de har tagit en ny roll i dramat om Mellanöstern. Det här är ju en rörelse som inte är särskilt gammal, men som ändå erövrat en ny plats på världsscenen. Hur ska vi beskriva dem?
Houthierna tillhör en av de ledande stammarna i Jemen. Vi ska tänka på att Jemen är ett samhälle som domineras av stammar och klaner. Och de tillhör den här så kallade Hamdan-stammen, och det blir en gren av dem. Och de bekänner sig till den gren av Shia-islam som kallas för Zaydismen. Och Zaydismen har en lång historia i Jemen. Och Houthierna agerar här som den rebellgrupp som försöker värna om inte bara Houthierna utan Zaydiernas intressen i Jemen. Och det blev startskottet för att de gick till opposition mot centralmakten och försökte liksom värna om Zaydiernas intressen.
Mm. Och Zaydismen är ju en gren av Shia-islam, vi ska komma tillbaka till det. Men är det viktigt för deras kamp och det vi ser nu?
Om vi går tillbaka till allra första början där då Zaydismen börjar, de kallas också för fyra imamiter, och de ansåg att det var den yngste sonen till den fjärde imamen som skulle leda shiiterna, och han tog till vapen mot det omayyadiska kalifatet och dog väldigt ung, och hela hans minne om att det var han som med hjälp av vapen ville värna om Zaydiernas intressen har liksom på något sätt satt avtryck på hela Zaydismens historia. Idag ser man många Houthi-rebeller med såna dolk på magen, och inte bara rebeller utan vanligt folk också. Och just den här dolken liksom representerar det här vapnet som den här yngste sonen liksom tog till för att liksom värna om Zaydiernas intressen.
Mm. Så det finns en stark identitet kopplad till både stam och religion här?
Ja, precis.
Många menar att det bara är Irans marionetter. Hur ser de banden ut?
Att Houthierna har nära band med Iran, det kan man inte bortse ifrån. Men jag skulle vilja dela upp den i tre olika nivåer. Den första nivån, det är den här lokala nivån där Houthiernas protester utgår från politisk marginalisering, ekonomisk förfördelning, brist på vatten, sjukvård, utbredd korruption och allt det där. Utifrån den grunden så startar de sina protester, sin opposition mot centralregeringen som sen gick över till inbördeskrig. På den nivån så tror jag att det är mer lokala orsaker som har lett till den här oppositionen. Men sen har vi en maktkamp, den andra nivån, den här regionala maktkampen mellan den wahhabitiska, sunnitiska Saudiarabien å den ena sidan och Iran å den andra sidan, det som är shiitisk. Och då har Houthierna gått in i den här regionala maktkampen på den shiitiska Irans sida. Och sen 7 oktober förra året så har vi ytterligare en nivå, den här internationella nivån, det vill säga Houthierna skjuter mot civil sjöfart till stöd för Hamas och befolkningen i Gaza och vill sätta press på USA och Israel och dess allierade för att stoppa kriget i Gaza. Och de här två sista nivåerna, den regionala och den internationella, där är de liksom, de följer Irans linje.
Mm. De får vapen från Iran?
De får vapen, drönare, missiler, robotar och andra former av avancerade vapen.
Mm. Om vi lämnar för tillfället den storpolitiska aktuella situationen och tittar lite grann på den religiösa grunden. Houthi-rörelsens grundare då, Hussein al-Houthi, han beskrivs både som en militär, politisk och religiös ledare. Och han dör 2004 i upproret mot centralregeringen som du var inne på då i Yemen. Spelar han fortfarande en viktig roll för den här rörelsen?
Ja, det var han som började det här närmandet till Iran. Han flyttade faktiskt till Iran i mitten av 1980-talet. Fortsatte sina teologiska studier i staden Qom i Iran. Och därmed byggde upp de här nära banden med den iranska statsledningen. Och sen byggde upp olika rörelser. Dels en grupp som hette de troende ungdomarna i mitten av 80-talet. Och så ur det här växte den här rörelsen som idag kallas för Ansar Allah, Guds hjälpare. Som står bakom de här attackerna mot sjöfarten. Så han spelade en viktig roll. Hans far tog över den här rollen som han hade och har blivit någon andlig ledare för Houthi-rörelsen. Så även om han dog så tidigt som 2004 så har hans ande liksom svävat över hela den här rörelsen och de här starka banden till Iran.
Mm. De är ju en grupp med nära band till Iran som sagt, men de tillhör en egen gren av shia-islam. Hur ser det där släktträdet ut?
Man kan dela upp de här olika inriktningarna inom shia-islam i tre huvudgrenar. Den 12 imamitiska som finns i Iran, Irak, Libanon. Den så kallade 7 imamiter eller ismailiter som finns framförallt i Sydasien, Afghanistan, Centralasien. Och så det som, de som kallas för 4 imamiter eller zaiditer som Houthierna tillhör. De tillhör de här, utgör de här tre viktiga grenarna. Och Houthierna har liksom tillhört den här allt sedan 800-talet, vilket går så långt tillbaka i tiden.
Mm. Är det stora teologiska skillnader?
Houthierna har faktiskt låtit sig inspireras av sunni-islam. Därför att de har trots allt varit, eller Zandiret, 4 imamiterna, de har varit i minoritetsställning i ett sunnidominerad region. Så de har liksom inspirerats av deras framförallt rättsliga traditioner. Så man brukar säga att zaiditerna står närmare shafiitiska sunniter än shia-muslimer. Till exempel hur de ber, hur ofta de ber. De ber 5 gånger om dagen, inte som 3 gånger som 12 imamiter till exempel. De står och ber med knäppta händer till exempel. Och så vidare. En del andra ritualer. Men däremot när det gäller de teologiska frågorna, där står de närmare de här 12 imamitiska shiiterna. Mm. Framförallt i frågan om vem skulle ta över det politiska och andliga ledarskapet efter profeten Muhammed.
Idag finns de framförallt i norra Yemen. Mm. Men om vi tittar lite bakåt i islams historia, vad har de haft för utbredning och roll då?
Går vi tillbaka till exempel till mitten av 900-talet, då var det en persisk första släkt från norra Iran som bekände sig till zaidismen, som tog över makten i stora delar av det abbasidiska riket. De styrde över en region från norra Iran, västra Iran och delar av dagens Irak. Och det är fram till 1050-talet. Så att de har haft en tid av att de har varit i maktställning. Men sen drevs de ifrån makten på 1050-talet. Men redan på 890-talet så etablerade zaidierna ett rike i just Yemen och hade makten där ända fram till 1960-talet.
Så i över 1000 år?
Ja.
Och då tänker jag på nutiden, alltså det här houthiska identiteten och det riket de har haft i norra Jemen, kan man se rebellernas roll då som en slags revansch?
Ja, delvis skulle jag säga, för att de har ju trots att Zaidierna har ju trots att haft en central roll i Jemen under väldigt lång tid. Sen drevs de bort från makten. Jemen blev skådeplats för inbördeskrig mellan socialistiskt kommunistiskt inriktade grupper och muslimska grupperingar, och landet var faktiskt uppdelat med i syd- och nordjemen under en period. Och nu, med tanke på alla de här rådande omständigheterna som fanns i Jemen, så såg nu de sin chans att liksom, ja, sätta sin prägel och liksom återknyta till sin historia.
Mm. I din nya bok som handlar om Iran så skriver du ju om revolutionen 1979. Och sen har vi hört mycket om konflikten mellan sunni och shia i regionen. Hur har den påverkat hutierna i Jemen?
Det var ju framförallt när hutierna och Iran närmade sig redan på 80-talet, och den här hutiledaren Hossein al-Houthi, han var ju där och lät sig inspireras av den islamiska revolutionen. Det här var ju faktiskt någonting som skickade kalla kårar till sunnistaterna i regionen, för att de var ju väldigt skrämda över vad som hände i Iran med massdemonstrationer, generalstrejker, radikala islamister som tog över makten och allt det där. Så de försökte bekämpa det där. Och Houthierna såg sin chans här, att här fanns både ideologisk inspirationskälla men också möjlighet till att få både militärt men också ekonomisk hjälp för att liksom få driva igenom sin egen agenda.
Mm. Om vi går tillbaka nu till nutiden och den här komplexa konflikten som pågår nu i Mellanöstern. Houthi-rebellerna är en shiitisk rörelse, och det är de som har stått upp tydligast för Hamas, som är en sunnitisk terrororganisation. Betyder det att den här sunni- och shia-konflikten är på väg att avta?
Jag ska inte gå så långt, därför att de teologiska och rättsliga skiljaktigheterna är fortfarande väldigt djupa. Misstron finns också där. Här ser vi att man har ingått någon form av strategisk politisk allians mot gemensamma fiender, Israel, USA och deras allierade. Så att det är i det här som man liksom grävt ner stridsyxan och liksom vänt sig mot samma gemensamma fiende. Men i övrigt så tror jag inte att man skulle kunna liksom säga att den här skiljaktigheten mellan de här två riktiga grenarna mellan islam har försvunnit.
Mm. Så den gemensamma fienden är överordnad?
Den har förenat dem i den här kampen.
Mm. Många är ju oroliga nu för att det ska utbryta ett storkrig i Mellanöstern. Hur ser du på den risken?
Jag tror att huvudaktörerna, det vill säga USA å den ena sidan och Iran å den andra sidan, de aktar sig för att liksom ge sig in på en sån där fullskalig strid mot varandra. Men däremot så tror jag att det här, vi kommer även i fortsättningen se den här typen av proxyhandlingar där jemeniter, libaneser, irakier, syrier och så vidare, där Iran har de här proxygrupperna, försöker liksom slå till mot USAs intressen, och USA ger svar genom att liksom slå tillbaka mot dem. Så att de undviker än så länge, för att det är ingen av dem som tjänar på det här. Båda kommer att förlora väldigt mycket på det här.
Tack Mohammed Farzal Hashemi, som är författare och professor i islamisk teologi och idéhistoria. Aktuell med boken Iran mellan tre revolutioner. Och mer om det storpolitiska spelet och risken för storkrig i det senaste avsnittet av Mellanösternpodden. Och från Mellanöstern till Sverige. En före detta ärkebiskop i Svenska kyrkan går inte sysslolös, i alla fall inte om hon heter Ant Jackelén. Man kan numera hitta henne i ett litet rum på Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund, om hon inte är ute och föreläser om till exempel hopp eller om artificiell intelligens. Vår reporter Anders Diamant, han tog trapporna upp i det gamla huset med en frukt i handen.
Nu vet ju inte jag alls vad du har för relation till apelsiner, men jag tog faktiskt med en apelsin här. Är du bekant med...
Vad står det där? Apelsin. Gyllene korset.
Du har ingen relation till Cyperns apelsinodlingar med märket Gyllene korset?
Nej, men jag har en relation till Cypern som det ligger mellan Aten och Jerusalem. Och min allra första riktigt internationella konferens utspelade sig på Cypern och hade temat mellan Aten och Jerusalem, det vill säga mellan naturvetenskap och teologi. Så det tänker jag på när jag ser din apelsin.
Min apelsin, som nyss blev Antjes apelsin, gav ett oväntat svar. En påminnelse om hur hennes intresse för ämnet som hon var nyfiken på också sen bar frukt, eller vad man ska säga.
Ja, det var ett fint grepp på den här konferensen. Man skulle föra ihop seniora forskare på området med juniora, och på den tiden var jag junior. Och det var ju lite, för mig var det en bekräftelse att jag hade då tankar på att jag skulle syssla mer med dialoger mellan naturvetenskap och religion, teologi. Och där fick jag helt enkelt bekräftelse på att det här var riktigt viktigt och jag ville fortsätta. Och jag knöt ju då också lite internationella kontakter som har varit, har hjälpt mig. En av de här riktigt seniora professorerna som var där, det var Arthur Peacock från England. Han gav mig, han skickade mig sen en reading list med böcker som jag skulle läsa. Och det var på den tiden man ännu hade sån här skrivare, du vet, med nålskrivare. Sån här lång radda fick jag. Och när jag sen ett antal år senare blev direktor för Saigon Center for Religion and Science i Chicago, så kom den Arthur Peacock när jag installerades då som direktor. Så han, you made good use of that reading list. Mm. Så det tänker jag på när jag ser din apelsin från Cypern.
Men tanken på att just kombinera naturvetenskap med teologi blev väldigt konkret för henne långt tidigare.
Det började för mig redan på gymnasiet. Jag hade en lärare som fick oss väldigt mycket att fundera över då, det var i början på 70-talet, atombomben och forskarna som tog fram atombomben. Hur var de ansvariga för hur den användes? Så det var ju mer det här etik och naturvetenskap. Sen har jag burit med mig de här frågorna och när jag undervisade konfirmander på 80-talet i Tyresö, så var det en grabb i en av konfirmandgrupperna, en väldigt trevlig pojke. Men så lyfte han på honom och sa, men förr i tiden när människorna ännu trodde på Gud därför att de inte visste hur det egentligen var då, liksom, så tänkte jag, men vad är det för klimat den här pojken växer upp i? Och han tror på allvar att man tror inte längre på Gud, för nu vet man, och ändå vill han konfirmeras. Hur hänger det här ihop? Så de här upplevelserna stärkte mig i tanken av, om jag ska doktorera någon gång, då ska det vara inom det här området. Och så blev det ju sen också.
Vid sidan om den akademiska karriären så har hon också varit både präst och biskop fram till som valdes som ärkebiskop 2013. Och för drygt år sedan så lämnade hon som bekant över staven till Martin Modéus. Nu är hon alltså tillbaka i Lund, flera trappor upp i ett äldre hus bredvid det stora universitetsbiblioteket.
Nu träffar jag dig i ett rum som ser väldigt kalt ut, nästan asketiskt. Man skulle kunna tro att en munk bodde här nästan. Men det är ett fönster som just nu, man ser att man anar himlen där uppe. Det är kallt, vi befinner oss på Teologikum i Lund. Jag misstänker att det är lite annorlunda jämfört med hur det var på din förra arbetsplats.
Ja, jag har ju inte tagit hit så många böcker. De flesta av dem har jag hemma, så bokhyllorna är ganska tomma. Jag håller med om att det är lite asketiskt, men jag är väldigt glad för det här rummet. Jag är ju här som seniorrådgivare på 40%, så jag är inte så ofta här. Men när jag är här så har jag känslan av att jag kan fokusera bra här. Så att jag trivs i den här lilla cellen. Men det är ju skillnad mellan att vara ärkebiskop och vara ärkebiskop emerita.
Idag är hon alltså senior rådgivare på deltid vid universitetet, där även en tidigare ärkebiskop K.G. Hammar håller till som gästprofessor, även han på deltid. Antje Jackelén är alltså numera bollplank till studenter och kollegor och följer även forskarseminariet inom systematisk teologi. Med andra ord, ett filosofiskt perspektiv på hur de religiösa idéerna präglar vår kultur. Men så sent som dagen före jag träffade henne så har hon talat med Svenska kyrkans personal i nordöstra Skåne på ett så kallat kontraktskonvent om ett ämne som hon ofta återkommer till, nämligen om hoppet i vår tid. Om hur man lever hoppfullt i utmanande tider.
Att vara hoppkonsult, det borde vara framgångsrikt nu.
Ja, men det är ju så att hopp är en väsentlig del i den kristna tron. Tro, hopp och kärlek. Och att tala om vad hopp är och inte är är naturligtvis väsentligt i dessa tider. Till exempel att hopp inte är detsamma som optimism. Och att hopp behöver vara på det viset att det kan också härbärgera liksom vreden över det som är fel, sorgen. Att hoppet behöver kunna förhålla sig klokt till både vår makt och vår kreativitet och styrka, men också vår maktlöshet, vår svaghet, vår sårbarhet, vår felbarhet och ytterst vår dödlighet. Och att hoppet ser att i de flesta situationer så har vi fortfarande någon sorts valmöjlighet och att välja den modigare vägen, det är hoppets väg. Och sen är ju hoppet bra på också att förvandla oro till, i möjligaste mån, till omsorg och kärlek. För kärlek är så här störst, som aposteln Paulus säger.
Smittar hopp av sig?
Jag tror att det kan göra det. Att möta en hoppfull människa tror jag ger inspiration, mod och kanske också stärka det egna hoppet. Jag brukar säga att hopp är både en gåva som vi kan ta emot, men det är också som en muskel som vi kan träna. Vi kan ju också överhålla en dygd, säger det så. Och dygder är ju sånt som vi har fått en del, men vi kan och behöver också träna dem.
För det finns ju de som menar att man kan se människor som två olika. De som tycker att glaset är halvfullt och de som tycker att glaset är halvtomt. Kan man förändra människor?
Ja, jag tror bara det att vi kan säga så. Du kan se det halvfullt eller halvtomt. Det säger någonting om vår kapacitet att också så att säga arbeta lite med oss själva. Och men vilken blick har jag nu? Och träna den där blicken som uppmuntrar mig själv till att inte fly världen. Inte vara orealistisk. Men att se hur det är och samtidigt kunna verkligen spana efter Guds löften och hur Guds löften blir verkliga här och nu också. Även om verkligheten är svår.
Hennes efterträdare, nuvarande arkebiskopen Martin Modéus, blev intervjuad i SVTs program 30 minuter i december av Anders Holmberg.
Jag vill hinna med en till. Jesu uppståndelse. Alltså att Jesus dog på korset och på den tredje dagen så uppstod han från de döda. Tror du på det?
Ja, det gör jag.
Och det snabba svaret på följdfrågan var det som gjorde att klippet blev omtalat och viralt.
Och hur tänker du att det gick till?
Det vet väl inte jag. Det är ett trons mysterium.
Det är ju intressant att det blev så viral som det blev. Jag tänker det säger något intressant om vår tid.
Antje Jackelén tycker att den spridning som svaret fick är ett tecken på något gott.
Jag vill gärna tolka det som ett tecken på dels mindre hybris. Det där med religion, det är bara, du ser, de vet ingenting. Utan att själva detta att det finns någonting som vi inte har till förfogande. Som inte förfogar över. Att det skapar nyfikenhet. Det tycker jag är hoppfullt.
Frågan om uppståndelsen har inte ställts till henne på samma sätt offentligt. Men vad hade hon då valt att svara? Kanske du undrar.
Det är klart jag skulle också ha sagt ja. Såklart. Så det är ju alldeles rätt att det finns ett mysterium, en hemlighet där. Och det viktiga med en hemlighet är det är något annat än en gåta. Jag kan säga, det är inte som en sudoku. När jag löser en sudoku när den är svår, den kan jag hålla på ganska länge. Men så fort den är löst så är den fullständigt ointressant. Men en hemlighet, ju mer man tänker, ju djupare man når in i den, desto mer spännande blir det. Den tappar aldrig sin mening och på det viset är uppståndelsen ett mysterium. Den tappar aldrig sin mening. Så tänker jag.
Hon var rätt tidig i sociala medier och såg fördelar med att kunna få vara både allvarlig och lekfull. På till exempel Twitter fanns möjligheten att föra en dialog med vem som helst. Men för några år sedan så insåg hon behovet av att ta en paus när tonfallet blev för hårt. Ett tonfall som kom att påverka betydligt fler än henne själv, många i hennes omgivning. Men nu är hon tillbaka på samma forum som numera bytt namn till X, även om hon inte är lika flitig där som förr.
Jag tror att fler och fler människor på Twitter eller X då, hanterar det mer som jag gör nu. Att man scrollar igenom för att få kanske intressanta tips på en artikel eller på en filmklipp och sådär. Men man går inte och engagerar sig lika mycket i det längre som man kanske gjorde en gång i tiden.
Man märker att Antje Jackelén vill vara relevant i sin samtid och hon försöker läsa på om artificiell intelligens i den takt hon hinner. Hjälplöst efter själva teknikens utveckling i sig, säger hon. Men hon talar gärna om den eftersom den kommer att förändra så mycket, och det inom kort.
Vi är ju inne i ett väldigt massivt teknologiskifte, och det har ju mänskligheten gått igenom tidigare också. Och är man mitt i så har man inte facit i handen. Men vi blir alltid lite dummare på ett sätt när det kommer en ny teknologi. Tänk när vi lär oss skriva, det är också en teknologi egentligen. Då tappade vi nog kollektivt sett. Då tappade vi förmågan att ha 1001 berättelser i huvudet och kunna ha den här muntliga kulturen. Eller ett mer banalt exempel, när jag växte upp så fick man ännu memorera ganska många telefonnummer. Det skulle jag inte kunna göra nu, inte bara för att jag är äldre, utan vi behöver inte det längre. Så att vi tappar också, och vi får nytt.
Och det nya som kommer kan också leda till något gott för kyrkans verksamhet, tror hon.
Igår pratade vi om en digital diakon som ungdomar kan chatta med, som också kan lotsa vidare till en mänsklig kontakt. Så jag tänker att det finns nog goda användningsområden som kan sänka trösklar. Kanske för somliga känns det mindre skämmigt att prata om sådana saker med en maskin. Men samtidigt tror jag målet måste ändå vara att människa kan känna tillit och tilltro till människa. Att den som känner skam eller något svårt blir så pass fri att också kunna faktiskt tala med en människa om detta.
Men arbetsmarknaden, den förändras, och troligen inom en snar framtid. Något som nog kommer att prägla mångas liv, och till exempel hur vi talar med varandra.
I vår omvärld så identifierar vi oss ju väldigt mycket genom vårt arbete. Man träffar en människa så kommer ganska snabbt frågan, och vad jobbar du med? Det är så förknippat med vår identitet. Det är inte säkert att det alltid måste förbli på det viset. Så där finns ju dels den här mjuka frågan om arbete, om man säger så. Och sen finns det ju den så att säga hårda frågan om arbete och inkomst. Och det finns ju länder som funderar över det här med medborgarlön. Så det öppnar ju nya frågor också. Jag gillar den här formuleringen som kommer från den amerikanska teologen Philip Hefner, som har beskrivit människan som created co-creator. Och i den beskrivningen ligger både ett erkännande av våra begränsningar. Vi är skapade varelser, vi är avhängiga, beroende av skapelsen i varenda ögonblick. Samtidigt så är vi också gudomliga medskapare. Så vi har möjligheter att se skapande också på de utmaningar som finns. Alltid med blicken då på vad gör vi för de små.
För att undvika den mer dystopiska framtiden som kan bli följden av artificiell intelligens, om man ska tro en del av forskarvärlden, där människan på något sätt skulle bli underordnad den nya tekniken, så kan den yrkesgrupp som Antje Jackelén länge tillhört ändå försöka göra någon slags skillnad.
Det finns ett talesätt på tyska. Redet Geld, schweigt die Welt. Tala pengar, så håller världen tyst. Och det finns ju en tendens i att jakten på vinst sätter etiken på undantag. Men det är just där stora pengar är i omlopp, där behövs det också väldigt mycket etik.
Och vilken roll har de religiösa företrädarna här då?
Många gånger tänker jag att vår roll är att ställa de frågor som ofta inte ställs. Och det är ganska enkla frågor ibland. Liksom, vem tjänar på det här i det korta perspektivet och det långa perspektivet? Vem betalar priset i det korta perspektivet i det långa perspektivet? Och vad betyder det här för de små? Alltså de som Jesus alltid satte i centrum. Väl medveten om att det som är bra för de små, och det är både barnen och de som lever i utsatthet, det som är bra för de små är ofta också väldigt bra för de stora.
Och det var Människa och tros Anders Diamant som träffade ärkebiskop emerita Antje Jackelén i Lund. Förra veckan pratade vi med er lyssnare om vad psalmer kan betyda idag, och vi fick flera samtal till vår telefonsvarare.
Psalmboken har följt mig sen jag var liten. Psalmverser i hemläxa. Min mormor förhörde mig. Sen är det ju vissa psalmer som man bara älskar.
Psalmboken betyder mycket, och jag har bara psalmverser som jag har lärt mig utan till på kvällstid. Till natt det återlider och solen från då skrider, och den tycker jag väldigt mycket om.
Mina älsklingssalmer ända sedan ungdomen är O liv som blev tänt i kristnornas bröst, och det är en av mina älsklingssalmer.
Psalmer tycker jag är vackra, men det får inte vara för långa. Utan det är psalmer som har med naturen att göra. Eftersom Gud är i naturen och inte i kyrkan, så tycker jag om psalmer som är mjuka och rör sig ute. Tack, hej.
Tack detsamma. Roligt att så många hörde av sig till oss, också på mejl. Ingrid Persson Skog skriver: psalmerna har inte spelat ut sin roll. Jag känner igen många psalmallusioner i bok- och filmtitlar tack vare att jag fick rabbla psalmverser på lågstadiet under 1960-talet. Jag är inte emot en ny psalmbok eller nykomponerade psalmer. Det är fint att även vår tid får göra avtryck och på så vis kunna bidra med nya favoriter som kommande generationer tar till sitt hjärta, skriver Ingrid. Gunnel, hon har många favoriter i psalmboken för olika tillfällen, men vill absolut inte ha någon ny psalmbok. Det är ett slöseri, skriver hon. Bättre att göra ytterligare tillägg än psalmer i 2000-talet del 2, menar Gunnel. Prästen Lars Gårdfält, han skriver att bröllopspar gärna vill ha kända melodier, som till exempel Den blomstertid nu kommer, och att han prövat olika psalmtexter till den melodin. Till exempel psalm 84, som också har den värdefulla förtjänsten att den är könsneutral. Och jag använde den på gaybröllop redan på 1990-talet. Då var det förbjudet med samkönade vigselceremonier i kyrkan, skriver Lars Gårdfält. Vi lyfter våra hjärtan. Här är en pampig inspelning av psalm 84 i Storkyrkan i Stockholm den 19 juni 2010, då kronprinsessan Victoria gifte sig med Daniel Westling. Följ gärna vår serie om psalmbokens historia. De två första avsnitten hittar du i appen Sveriges Radio Play. Och vi slutar med att tro där vi började, med att prata om islams historia. Mohammed är en av världshistoriens viktigaste personer och profet för 2 miljarder muslimer runt om i världen. Och nu har en ny bok om Mohammed kommit ut av Claes Grinell, författare och idéhistoriker, som skrivit en lättillgänglig bok där han berättar om en ganska vanlig man i den lilla staden Mekka, som bland annat försörjde sig som fåraherde innan han blev profet.
Han var föräldralös, och i en avkrok får man ändå säga, Mekka i Arabien, som låg i skuggan av romersk och persisk makt, men ändå lite i skymundan. Och där levde han ett ganska, vad det verkar, ordinärt liv ända till han var 40 år gammal, då han då fick en uppenbarelse om att han kallades att sprida Guds ord, kan man säga. Och det är ju samma Gud som Abraham lyssnade till, och de israeliska profeterna och Jesus och så. Så i början är det inte tydligt om man talar för en ny religion eller för återupprättandet av Guds sanna lära, som man kan se det då. Och varför det lyckades för honom, det är ju många som har försökt med det. Och det finns ju naturligtvis både den egna kraften och förmågan och inspirationskraften, men det finns ju också en massa historiska omständigheter som gör att det fanns ett utrymme som han kunde fylla, som inte hade funnits 50 år senare och kanske inte 50 år tidigare heller.
Tiden före Mohammeds födelse orsakade stora jordbävningar en klimatkatastrof som påverkade stora delar av mänskligheten under 530-talet. Det blev hungersnöd och pestepidemier som slog sönder mycket av det romerska stadslivet och påverkade maktbalansen i hela regionen. En tid och ett vakuum gynnsamt för profeter. Hur såg då det religiösa landskapet ut på den arabiska halvön där Mohammed verkade?
Ja, det är ju också en sak som är svår att veta så mycket om. Arabiska skriftspråket hade ju utvecklats och börjat användas lite, men var ändå inte liksom så väl etablerat, vilket innebär att vi inte har så mycket källor. Och det var som sagt en avkrok, så att de som skrev på grekiska och persiska och så vidare brydde sig inte jättemycket om det här området. Men helt klart så var man ju i närheten av den stora världen liksom. Så att det fanns både judendom som var väl etablerad i södra delen i Jemen. Det fanns kristna och sen så då arabiska grupper som hade en ganska stark ödestro och olika mindre gudomar, men många också med en föreställning om en högre liksom skapargud. Och hur exakt det där såg ut och hur mycket man liksom kände till, det är lite olika, och det skiljer ganska mycket. Att man i islam så poängterar man på ett sätt att allt som Mohammed säger kommer direkt från Gud, och då förstärks ju det om han har så lite kontakt som möjligt, om man säger så, med andra trender, medan man historiskt kanske kan se att man kände till liksom de bibliska berättelserna och så. Men det fanns ju ingen bibel på arabiska till exempel, utan det var ju liksom återberättat av de som hade läst det på hebreiska eller syriska eller någonting sånt.
Så det är inte omöjligt att han tog intryck av judendom och kristendom?
Det finns teorier som återberättar, som tänker sig att han kanske snarare började som en slags predikant i en monoteistisk, som man säger, liten församling. Människor som samlades och vände sig till den enda guden och använde det material man hade till hands. Några kunde lite syrianska salmer, några kunde bibelberättelser, och att det var i den miljön som han liksom växte fram. Och sen så tydligare då tog profetrollen och fick egna uppenbarelser.
Och då är han i 40-årsåldern. Och vad händer då i hans hemstad Mekka när han börjar predika för invånarna där?
Ja, enligt den traditionella muslimska berättelsen då så tas det inte speciellt väl emot, eftersom man också utmanar deras brist på moral och så. Så att han vinner några anhängare, men en ganska liten skara, och de blir hårt utsatta, och eftersom det var ett klansamhälle så försöker man ju få hans klan och få honom att ordna in sig i ledet så att hela hans klan straffas och utesluts på olika sätt, och det är väldigt misär. Så att en grupp väljer att flytta över till Etiopien för att finna en fristad och överhuvudtaget överleva.
Och det här leder så småningom till en slags emigration, och den här gruppen som Mohammed leder hamnar i Medina. Mm. Hur förändrades Mohammeds roll då efter att man har slagit sig ner i Medina?
Väldigt mycket. I Mekka, hans hemstad, då, så var han en liten grupp under starkt tryck och absolut ingen politisk ledare eller så. Och sen så blir han då inbjuden, för att i staden Medina som låg en 10 dagsresor bort så hade man haft generationer av krigisk konflikt mellan olika stammar i den lite större oasen. Och det var inte helt ovanligt att man tog in någon tredje part liksom för att leda och bli medlare i det. Och då har de lagt märke till att Mohammed har sin lära och att det här skulle kunna vara något som kan ta dem ur konfliktsituationen. Så där blir han en politisk ledare och börjar med att formulera en slags konstitution om hur man ska kunna leva tillsammans trots att man har olika tro och olika tradition. Så då tvingas han ju också in i en massa politiska sammanhang och beslut. Som också att Mecka fortfarande ser honom som ett hot och nu ett reellt hot när han har fått en viss makt. Så det leder ju till stridigheter som inbegriper andra klaner och sen så växer det liksom.
Så han blir både en politisk ledare men också en krigare. Hur viktig är den här utvecklingen för bilden av Mohammed idag?
Jo, men den är ju viktig. Oavsett vilken part man är inom muslimskt berättande så är ju slagen och hur islams framgångar, framförallt under Mohammeds tid och strax efter, det är viktigt. Och eftersom vi i Europa, västerlandet, på något sätt tänker sig att en religionsgrundare ska vara som Jesus så framstår ju Mohammed som väldigt krigisk. Och det används ju ofta i kritiken av islam.
De olika perioderna i Mohammeds liv har satt tydligt avtryck i Koranen. Surorna, som de kallas, som är från tiden i Mekka, de är mer poetiska och handlar om trosfrågor. Medan i Medina så blir texterna längre och de innehåller mer regler och lagar. Här handlar det om att bygga upp ett helt nytt samhälle. Men när började då de människor som följde Mohammed till Medina att själva kalla sig för muslimer?
I de här tidigaste källorna så omnämner man oftare den här gruppen som migranter.
Mm-hmm.
Och det är inte förrän egentligen in på 700-talet, 70 år efter Mohammeds död, som man tydligt kan säga att man börjar prata om vi är muslimer och det skiljer oss från alla andra.
På sätt och vis kan man ju jämföra det där med den tidiga kristendomen också, eller hur? Att det dröjer innan man får en självuppfattning att man är en speciell utvald grupp eller har en speciell religion.
Ja, och det är inte så konstigt. Men det är dels det här att, jag menar, enligt islam då, enligt Mohammed och Koranen, så är ju det här Guds ord som kommer till Gabriel. Och det har ju alla som har varit Guds profeter har ju liksom fått samma budskap. Gud har ju inte hållit på att ändrat sig. Däremot så har det tagits emot olika, och en tolkning är ju att man liksom har tappat bort delar och misstolkat, och därför så har de olika religionerna blivit olika. Och att Mohammed då kom som de alla andra egentligen israeliska profeter, så för att ställa till rätta och förklara vad Gud egentligen menade. Men vart efter det blir tydligt att inte alla håller med om det där, så får man ju försöka förklara varför det är så. Och också när Mohammed sen dog så är det ju inte allt som är solklart vad det betyder. Och så länge han levde kunde man ju fråga honom, och när han hade dött så började man ju liksom nedteckna vad han hade förklarat, som är den andra stora liksom källan både till hans liv men till vad som är korrekt muslimskt beteende, det man brukar kalla för hadither. Men även det här måste ju tolkas, och vilken del av Koranen är det som ska vägleda oss i det här sammanhanget? Och då växer ju liksom en troslära fram, och då behöver man andra redskap, och det tar sin tid.
Det är besvärligt med källorna när man ska skriva om profeten Mohammed, säger Claes Grinell. Och 1500 år senare har bilden av Mohammed förändrats, även om han förtroende muslimer fortfarande är central, både som profet och moraliskt föredöme. Men hur ska man då använda sig av berättelserna om Mohammeds liv idag, i till exempel Sverige? Ta det här med att Mohammed hade flera fruar och att några av dem var barn. Hur ska man se på det?
Ja, dels får man väl börja med att konstatera att det var så. Den intressanta frågan är egentligen varför hade han bara en fru så länge? För det var ovanligt. Så det var liksom det normala. Man får ju tänka sig att det är ett samhälle där det inte finns någon liksom välfärdsinrättningar. Man behövde en familj för att klara sig. Och eftersom män krigade och på olika sätt levde farligare. Så att man måste ju liksom förstå vad ett äktenskap betyder. Att det betyder så mycket mer än vår liksom borgerliga kärnfamilj. Mohammed hade många fruar. Han gifte sig med några som var ganska unga, och en som enligt de flesta uppgifter var väldigt ung. 9 år när man blev ett par. Det är naturligtvis någonting som skiljer sig mycket från våra samtida ideal, och som man får försöka fundera. Men det gäller ju mycket att, vad är det för inspiration? Ska vi göra precis som Mohammed gjorde, eller ska vi finna andemeningen i vad han gjorde? Att man tog hand om änkor, att han gifte sig med flera för att deras barn skulle kunna få en dräglig uppväxt eftersom det inte fanns något annat skyddsnät. Som med mycket så måste man tänka själv kring vad detta betyder och om det går att inspireras av och vilken inspiration man i sådana fall tar från det. Det skulle säga en av poängerna med boken också visa att de som tvärsäkert säger att islam är ju så här, bara bra eller bara dåligt, det är inte så enkelt. Man måste själv välja vad man finner trovärdigt och man måste förstå att man är en aktiv del i att forma den bild man använder.
Tänk själv. Claes Grinell som skrivit boken om Mohammed fick sista ordet i veckans Människotro som producerades av Anders Diamant. Tekniken sköttes av Joakim Persson och jag som tackar för oss heter Åsa Furhagen. Ris, ros och tips tar vi emot på mot@sverigesradio.se och vill du så hörs vi igen.